Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Yes, fantastisk å få lov til å være her sammen med dere, og få lov til å komme hjem til kalde Norge og hakke tennene og hele pakka. Jeg er veldig glad for å spise noe annet enn ris. I dag så var jeg på besøk til noen mellom gudstjenestene og fikk villsau til middag. Det var faktisk veldig innenfor. Men det er utrolig godt å være her. Når jeg sto på gudstjenesten på formiddagen på G12 og sto i lovsangen her og liksom så litt rundt på alle som løftet hendene opp til Jesus, så fikk jeg litt sånn throwback til Filippinene der jeg nettopp kom hjem ifra. For der har vi på basen akkurat nå rundt 160 barn. Og mange av de kommer fra fattige familier, de kommer fra familier der de aldri har opplevd noen form for kjærlighet eller godhet i det hele tatt. Og de kommer hver dag. Når jeg går inn der på basen, så kommer de om morgenen klokka 7:30. Så går jeg inn dit, og da kommer de løpende opp og løfter hendene. Og sier pastor, på litt sånn filippinsk engelsk, og liksom ser på meg og vil at jeg skal løfte dem opp og bære dem og klemme dem. Og de tror egentlig ikke at jeg er menneske, de tror at jeg er klatrestativ. Og får lov å bære litt rundt på dem, sånn, det viser de Guds godhet. Og så tenker jeg, i lovsang så er det litt samme greia vi gjør. Vi løfter opp hendene, så sier vi, Jesus, kan du bære oss? For at vi vil ikke gå gjennom det livet her alene, vi vil ikke stå i det her alene, men vi trenger din hjelp, vi trenger din godhet, vi trenger din nåde, og hver eneste dag. Og jeg er så glad for at jeg får lov til å tjene Gud der ute, og stå på der, selv om det også er veldig godt å komme hjem til Norge, og få lov til å puste litt ut innimellom. Og jeg skal ha en liten rapport fra det som skjer i misjonsarbeidet der ute på Filippinene som vi nå jobber, hva som har skjedd de siste 6, 7, 8 ukene, så dere skal få det så ferskt som mulig. Men for å legge et sånt fundament og et grunnlag for hele talen og for vitnesbyrdet jeg skal dele fra Filippinene, så har jeg lyst til å bare lese noe fra Salme 72, vers 12-13. For der står det, for Gud skal utfri den fattige når han roper. Og den elendige, og den som ingen hjelper har. Han skal ha medlidenhet med den hjelpeløse og fattige. Og han skal frelse de fattige sjel. Når jeg går gjennom Guds ord og leser gjennom Bibelen, så ser jeg at Guds hjerte det banker for de som ligger nede. Det banker for de fattige, det banker for de sønderknuste, de sårbare, de utstøtte, de hjelpesløse. De som vi ser på og kanskje tenker alt håp ute, og kanskje mest av alt de mennesker som ingen noensinne tenker på. Som er helt bortglemt, som lever fjernt borte fra oss, som vi kanskje aldri kommer til å se så lenge vi går her på den jorden her. Guds hjerte banker for de mennesker der, og han har lyst til å nå dem. Og Gud jobber aktivt for å nå sånne mennesker, men studerer du kirkehistorie og studerer misjon og studerer hva Gud har gjort og studerer Bibelen, så vil du fort finne ut at på mesteparten av det Gud gjør, det gjør en gjennom mennesker som bøyer sine knær og sier, Herre, bruk mitt liv. Jeg stiller meg tilgjengelig. Jeg har lyst til å tjene deg. Jeg har lyst til å følge deg. Jeg skal dele noen få minutter fra hva som skjer der ute blant nettopp sånne mennesker som du kan lese om her, som er fattige, som roper etter hjelp, de som man kan si er elendige, sånn som det står, og som ingen hjelper har. Den hjelpeløse, den fattige, som Guds hjerte banker for. Så hvis det går til det første bildet som er der, så skjønner dere kanskje fort at det her er dåp. Det her er tatt på julaften. Mens dere hever dere ribbe og pinnekjøtt og alt mulig digg, så spiste jeg ingenting på julaften før på kvelden. Og da fikk jeg nuggets og fries. Ja, sånn passer greit. Jeg savnet litt den julemaften og var litt irritert på alle kamerater som sendte snapp av pinnekjøtt. Men det er greit. Vi kan diskutere om de er frelste eller ikke etterpå. Men på julaften fikk jeg lov til å stå inn i en landsby som heter Malpalon på Filippinene. I Malpalon så begynte vi å drive arbeid i fjor på våren, rundt april-mai. Og akkurat rett før vi begynte å drive arbeid der, så var det terrorangrep der. Av en gruppe som har totalt 20 000 medlemmer, der det var en stor del av de det var flere hundre terrorister som gjemte seg i området rundt landsbyen der, så gikk det angrep mot militæret. Og rett etter det terrorangrepet fikk jeg lov til å gå inn i denne landsbyen, og husene som var der, eller skura, hvem du vil kalle det, var dekt av hundrevis av kulehull. Det var mennesker som var traumatiserte. Gikk inn og barn bare lå på bakken og bare stirret i luften. Fordi at de var helt traumatiserte. Klarte ikke å snakke, klarte ikke å fungere. Helt ødelagt. Det lå granater der. Det var hull i taket på ulike bygg av granater som var skutt av militæret for å ta knekken på de her terroristerne. Og der får vi lov til å gå inn i det mørkeste av det mørkeste for å løfte opp navnet Jesus. Og med en gang vi går inn, så det hundrevis av mennesker som kommer for å ville møte oss, og som responderer og sier vi har lyst til å følge den Jesusen som du prater om. Vi har blitt kjent med han. Mange av de unådde, det vil si at de aldri før har hørt om Jesus en gang. Det var første mulighet de fikk til det. Så vi startet arbeid, startet menighet, og har begynt å følge opp mennesker. Og på julaften hadde vi dåpsmøte for en rekke av de som tok imot Jesus. Så går vi til neste bilde, kan du få se en av de søteste mennesker du har sett i hele ditt liv. Dere er ganske fine dere også, men det smilet der klarer ikke dere å overgå. Han er utrolig nydelig, det må man bare si. Og den mannen her, han 87 år gammel. Han har gått 87 år på den planeten her uten å kjenne Jesus. Han har gått mesteparten av sitt liv og vært unådd. Aldri hørt om kristne, aldri sett en bibel, aldri hørt om Jesus i det hele tatt. Blir frelst i månedsskiftet november-desember, og på julaften så går han i dåpsgraven og sier offentlig midt i en landsby som er preget av mørk og ondskap, «Jeg vil følge Jesus». Det er fantastisk. Og det var mange som døpte seg, blant annet han, og så jobbet vi gjennom hver eneste dag der borte, så jobbet vi veldig mye med barn. Så går vi til neste bilde, for dere ser Sean. Han er en av de som behandler meg som klatrestativ. Og nei, vi har ikke gitt han gift, men vi ga han litt godteri. Det kan jo for så vidt være det samme, gå i samme kategori. Men gjennom hele desember så hadde vi julefester for tusener av barn, familie, som mange av de aldri har fått lov til å feire jul før. De har aldri hatt muligheten til det, aldri fått en julegave. Mange av de har aldri hørt juleevangeliet eller julebudskapet før i det hele tatt. Og derfor vi samler de sammen, tusener av de. Gi alle sammen julegave, gi de mat, gi de godteri. Og vi får lov til å forkynne Jesus, og så ser vi at mange av de tar et valg og sier vi vil følge han. Og på neste bilde så ser dere noe av det siste som skjedde rett før jeg dro hjem. Dette er et kveldsmøte vi hadde på basen, der vi samlet sammen i noen få dager hundrevis av tenåringer. Rundt omkring fra to ulike provinser, som tre faktisk, som kom på basen vår for å delta på en konferanse. Og her dukket Jesus opp, og det er veldig fint med han. At når du nevner han, så har han en fin tendens til å dukke opp og gjøre ting. Og vi så, på det meste så vi over 100 mennesker, så på et kveldsmøte løpte frem til scenen, bøyde knær, mens de skriker ut, gir sine liv til Jesus, blir frelst, blir helbredet, blir åndstøpt, blir satt fri. Vi hadde folk som kom fra unådde folkegrupper, som aldri har hørt evangeliet, blir forkynt før, som ligger på sine knær og får møte Jesus, og får høre hans stemme. Og når de da begynner å fortelle oss hva som står i Bibelen, uten at de i det hele tatt kan lese eller har hørt om Bibelen før, så skjønner du at, ok, Gud er på jobb. Han gjør ting. Så det var god stemning. Og på grunn av det arbeidet som vi driver der borte i det området her, der det veldig mange røde zoner, det vil si området som preget av mye terror, av mye vold, der ingen andre får lov til å reise ut og inn, utenom oss. Det helt fullstendig nedstengt. Så går vi på neste bilde, så står jeg her sammen med en av generalene i den filippinske herren, pluss en oberstløytnant, for vi jobber ukentlig med spesialstyrkene, for det er så farlig der vi jobber. Og vi fikk tildelt en militær utmerkelse fra militæret nå i desember. Og på den her, som jeg har hjemme i stua mi, så har de skrevet takk for innsatsen, takk for det vi gjør, og de sier at det fører til oppløsning av terrorgrupper og til fred i provinsen. Skjønner, det er det som skjer når Jesus blir forkynt. Og det kan ikke du feike når generalen står og gråter og tar med handa og sier «Vær så snill, fortsett å komme hit, vi trenger det». Da skjønner du at det er noe som skjer. Og han er ikke kristen. Men de skjønner at det er noe med navnet Jesus. Så det er verdt å feire. Når Guds rike blir forkynt, når vi tillater Gud å leve gjennom våre liv, så tror jeg at vi skal få lov til å se at Guds rike vokser gjennom våre liv der som vi går. Og det er noe av det jeg brenner mest for, det å se at det menneske i Norge ikke bare sitter og blir benkefyllt på en rad, men faktisk reiser seg opp og skjønner, Jesus kan gjøre noe med mitt liv. Jesus kan bruke de gavene og talentene han har gitt meg og gjøre noe helt fantastisk, og også gjøre det umulige. For du er kalt til å være verdens lys, det står det i Matteus 5:14. Og vi er ikke kalt til å skinne for at folk skal se på oss og klappe oss på skuldrene og se godt jobba, selv om det er fantastisk med oppmuntringer. Men det er for at folk skal få lov til å se Jesus gjennom oss og i våre liv. Og at de kan få lov til å bli kjent med han. I Kolosserne 1:13-14 så står det at Jesus, han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I han har vi forløsningen ved hans blod, syndernes forlatelse. Første gang jeg leste det verset her, så tror jeg at jeg stod og gråt, for det står at han har fridd oss ut av mørkets makt. Og jeg jobber i store deler av verden der du ser det her mørket veldig fysisk, rett foran deg. Du ser ondskapen, du ser det her mørket. Og så har vi fått lov til å bli redda. Och då kan vi gå ut med räddningen och se att vi känner han som frälse. Vi känner han som ger liv. Vi känner han som ger fred, som ger glädje. Och ser att det förändrar människoliv. I fjol så har vi 39 terrorledare. Den ene som var ansvarig för hundrevis av liv så hade gått tappt. Böj sina knä och gråt ut för att ge sina liv till Jesus. För vi kan få lov till att gå där det är mörkt. Och när jag säger vi så menar jag oss, mig och dig och alla som tillhör Jesus. I höst så stod jag här på en gudstjänst. Och så sang vi en lovsang där det är en sättning som säger du är min räddningsman. Och när jag stod här i lovsangen nere i salen som jag sa på G12 idag, jag stod inte på scenen och ledde lovsang för det hade varit otroligt kippt. Då måtte vi ha ett helbredelsesmöte och bett för hörseln till alla och det hade bara varit dålig stämning. Jag hade säkert havnat på YouTube på Fail Army eller något sånt. Men då stod jag här och sang den sangen du är min räddningsman. Och då måtte jag ta mig samman. Får inte börja gråta. För jag är synmöring. Ska jag gråta, ska jag ha betalt. Jag gör inte sådana ting helt utan vidare. Men då stod jag här och sang den sättningen. Du är min räddningsman. Jesus, du är min räddningsman. Och det grep mig sån. För då hade jag akkurat snek mig in och ut av en landsby i Asia rätt före jag kom hem. Där det var terrorister som prövde att ta mig. Jag måtte klatra över ett fjäll och ner en fjällsida och över. Jag husker kanske 10, 15, 11. För att snika mig undan denna terrorgruppen som prövde att ta mig. Så då blev det så levande, det blev så äkta. För jag fick lov till att stå där och ge tack till Jesus och säga, Herre du räddar mig. För ofta så gör vi evangeliet och vi gör den boken här och det Jesus gjorde till något som kunde handla om himlen. Och himlen det blir väldigt bra. Det blir faktiskt himla bra, bokstavligt talt. Det blir väldigt, väldigt göj. Och jag glömmer till himlen. Jag glömmer till den dagen vi kan få lov till att möta Jesus och möta igen de människor som har gått för oss och få lov till att snacka med de människor som vi kan läsa om här och de vi har varit glada i som har känt Jesus som har flyttat igen. Men Bibeln handlar om så mycket mer än bara om att en dag ska vi tro över i något där framme. Men det handlar om att han kommer att ta bolig i oss här och har lust att göra något igenom och i våra liv här på jord. För visst, evangeliet bara handlar om att du ska bli frälst och så är uppdrag fullfört, så hade du blivit tatt hem till himlen dagen du tog emot Jesus. För varför skulle du ha varit där? Vad hade varit hensikten med? Det hade varit helt fullständigt meningslöst. Men Gud har en plan och han har lovat varje dag att vara med som en vän, som en frälsare och som en räddningsman. Och så kan vi få lov till att tjäna han, vi kan få lov till att följa han i ydmykhet, i renhet och i lydighet. Och jag vet att många är rädda för det ordet lydighet, för de tänker ju medelbart att då står Gud där och vill piska oss och tänka att är inte du lydig så är det straff. Men C.S. Lewis, han sa det väldigt fint, att lydighet, det är inte loviskhet, men lydighet är ett symptom på frälse. Och det likar jag väldigt gott, för vi tjänar inte Gud fordi att vi prövar bli god nok eller bli mer älskad eller bli mer värdefulla. Vi tjänar Jesus för att vi är älskade. För att han tog vår straff, tog vår synd, gick på korset, gav allt för oss. Och då är det livet vi ger tillbaka väldigt lite i förhållande egentligen. I motsättning till det som han har gjort för oss. Och där ute, utanför de väggarna här, utanför den menigheten här, så är det en hel världen där ute som tränger att Guds folk, att du reiser dig upp. Och bli brukt av han. Att du reiser dig upp och kan få lov till att tjäna han och göra han känt. Och inte bara en hel världen, men vi har kristna bröder och systrar som ligger nere. Som tränger en hjälpande hand. Som tränger att bli sett. Som tränger att bli älskad. Som tränger förbön. Som tränger att någon är där för dig. Av att det bara att ta en kebab. Det är faktiskt helt fantastisk salva. Jag tror att det är mitt i Guds vilja för mitt liv. Då spiser kebab. Och det är så viktigt. Och i starten av vart år så hör vi många talare som ställer sig fram, speciellt i utlandet, kanske i USA. Jag har bott i USA och där likar de att gå fram. Och så i starten av vart år så säger de liksom att ja, Gud har sagt att det här ska bli året för genombrudd. Det här ska bli året av kraft eller året av bön, året av det ena och det andra. Och jag huskar i 2020 var det en som ställde sig fram och sa att i år det ska bli året av legedom. Och så gick det 2 månader, där var hela världen nedstängt på grund av corona. Så jag vet inte om han fortsatte pastor eller vad som sker, men vi kan ju ställa ett spörsmålstegn med om man hört det riktigt, men jag har en lite sån enkel tro på ting. Det jag läser här, det tror jag på. Så är det. Jag är väldigt enkel akkurat på det området. Utom det så är det kanske lite mer komplicerat, men när det kommer till min tro så tror jag på det Jesus har sagt. Väldigt enkelt och väldigt grejt. Och folk har sagt liksom, ja men du måste läsa mellan linjerna och se vad som står där. Jag har prövd väldigt hårt att läsa mellan linjerna. Där står absolut ingenting. Jag har prövd, det är tomt, det är blankt, det är vitt, där står ingenting. Och jag är väldigt för att sätta sig in i en kontext och liksom förstå vad är meningen med det här. Och är det något kulturellt vi måste förstå och sådana ting. Men vi kan ikke forandre på det Guds ord sier. For å få det til å passe vår kultur eller vår tid. Guds ord, det sannhet. Sannhet forandrer seg ikke. Det Gud har sagt, det sannhet, og det står fast. Og i Matteus 9, 35-38, så sier Jesus noe veldig enkelt, og det her noen veldig kjente vers, så vi kan lese hva som skjer der. Det står at Jesus han dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene, forkynte evangeliet riket, og helbredet alle sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Det veldig god stemning. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse og spredde omkring, som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor, men arbeideren er få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst. Her ser vi et folk som blir beskrevet som utslitte, motløse, spredde omkring og som sauer uten hyrde. Og det er det for min del, når du ser hver gang du slår på TV-en, hvis du ser på nyheten eller går inn på nettavisen, så vil du se mennesker som er utslitte. De er motløse, de er spredde omkring. De har ikke noen som leder dem, som hjelper dem. Og så sier Jesus her de veldig kjente ordene, at høsten er stor, men arbeiderne er få. Og er det en ting jeg får ut av Guds ord, ut av Jesus sitt liv, ut av disiplene sitt liv, så er det at det konstant er innhøstningstid. At det alltid er mennesker som er klar, og som venter på håp, som venter på legedom, som venter på liv, som venter på glede. Og mange er litt sliten av å høre det, spesielt folk som er litt sånn midt i livet, har jeg erfart. For man kan føle at man har sett litt liten frukt. Man kan føle at man ikke har sett det i så stor grad, og man ser liksom Jesus si at, ja, ok, høsten er stor, men hvor? Hva med familien min? Hva med vennene mine? Det er ikke så mange av dem. Og det er da vi må huske på at Guds hjerte, det er for en hel verden, men det banker for den enkelte. For han ser den enkelte. Det kan hende du, på din studieplass, kan hende du har flere folk du ser hver eneste dag, og kanskje mange av dem er uinteressert i det livet du lever, i din tro og i Jesus. Men det kan hende det en person som sitter og venter på håp, på glede, på liv, som har spørsmål, som lurer på hvem er egentlig Jesus? Hva skjer etter det livet her? Hvor skal jeg? Hvem er han? Hva er sannhet? Hva er evig liv som venter på det? Og Guds hjerte banker for den enkeltpersonen. Og misjonen, folk hører jo gjerne de her glanshistoriene med hva som skjer og med vekkelse og landsbyer som tar imot, men misjonen også er hardt arbeid. Og det er klart, jeg har ikke lyst til å stille meg frem her og fortelle deg 100 historier om hva som har gått galt. Jeg vil jo fortelle deg om hva som har skjedd som er godt, men misjonen, det er hardt arbeid. Det er, du står av og til og stanger hodet i veggen og spør Gud, vær så snill, det her var vanskelig, kan du komme og gjøre noe? Og sånn er det av og til. Og det minner meg litt på at i Jesu liv så nådde han tusener på tusener på tusener på tusener på tusener av mennesker. Han nådde ganske mange, og ryktet om han spredde seg utover hele området. Men på pinsedag, når han har bedt deg om å vente på en kraft, vente på en hellig ånd, vente på hjelperen, så er det 120 stykker som sitter igjen. Hvor i all verden var resten? Hvor i all verden var alle de andre som han hadde nådd, som hadde sett helbredelse, som hadde fått sett kraften, sett mirakler? Hvor var de? Vi vet ikke. Men det var i hvert fall 120 som satt igjen. Og selv om de var få, selv om vi vet at mange hadde vendt bort, så visste de 120 en ting. Høsten, den er stor. Og de gikk ut, og de forandret verden. Og på det meste så de flere tusener som ble frelst på en dag. Og vi leser om det fortsatt, den dag i dag. I 2019 så reiste jeg til Papua Ny-Guinea. Det er et sånt passinteressant land på veldig mange måter. Veldig artig område. Det er et veldig farlig land. I en del av området er det veldig mye vold, veldig mye misbruk, veldig mye som skjer. Og ikke en plass du bare vil reise helt uten videre. Spørs så klart hvor du reiser, men det har flere ganger blitt kåret til å være verdens farligste land for det som gjør rare greier der. Og vi driver et arbeid der. Vi har rundt 150 menigheter som har blitt startet der, pluss en del skoler og en bibelskole. Og jobber mye opp i fjellområdet, opp til 3000 meters høyde. Og dit skulle jeg for å hilse på pastorene våre og ha konferenser i menighetene og gjøre litt arbeid der borte. Og jeg kunne ikke ha noen kontakt med familien. På 2-3 uker så fikk jeg ikke prate med dem. Hadde ingen dekning og var helt isolert. Og jeg visste ikke om jeg kom til å komme hjem i det hele tatt. Men når jeg er der borte, så planlegger vi at vi skal reise inn i en landsby som vi har fått greie på hvor ligger. Vi har lokalisert den, funnet veien dit. Så vi bestemmer oss for at nå skal vi klatre over noen fjell. 13 fjell, for å være helt precis. Gå gjennom 11, kutte oss med marsjette gjennom junglen og komme frem til denne landsbyen, for de skal få lov til å høre om Jesus. Og vi kjente at hjertet slo for dem. Så vi stod opp tidlig, altså på natten, liksom. Jeg er sikker på at Gud fortsatt sov. Och det var helt grusomt. Och satte ut på den här reisen och begynte att gå. Och det var stort sett det vi gjorde. Hade inte någon mat eller något sånt, men det var heldigvis färska älvor så vi kunde dricka en del. Och jag tror jag kom med ett par bilder som visar lite av hur naturen där ser ut när vi gick där. Och sen gick vi genom tjock djungel och kuttade oss fram för att skulle komma fram till den här landsbyen. Och när jag kom upp på den sista fjälltoppen så ser jag ner på landsbyen som är där. Och den är byggt upp på en klippe. Helt fantastisk utsikt och helt nydlig så naturskönt. Och kommer dit och så tänker jag, Gud, vad vill du göra nu? Och vi har sänt in en pastor i förvägen som ska gå in i den landsbyen. Vi hade funnit ut vilka språk de snackade och han snackade deras språk. Och skulle ge dig en liten advarsel och säga att nu kommer en person som ser lite annorlunda ut än dere. Han har en annan hudfarge, hårfarge, ögonfarge. Inte spis han. Du kan le, men det är kannibala i det området där. Och liksom skulle uppmuntra dig lite sånt och säga att han kommer för att fortälla dere goda nyheter. Och dela något gott med dere. Så vi närmar oss landsbyen där. Och går ner fjällsidan. Och så börjar jag höra någon våldsam skrik. Jag hör att folk ropar och skriker. Jag tänker, vad är det som sker? Nu är jag färdig. Och vi närmar oss denna, på en måte, porten till landsbyen. Som egentligen bara är någon buske där jag lagar en slags ingång så du kan gå in. Och så står jag där. Och jag ser två linjer med folk som står upplina vid sidan av varandra. Och jag får besked från tolken min. De vill att du ska gå emellan. Och jag tänker, vad är det som sker nu? Jag går emellan och de skriker och de hyler och de skälver, de drar tak i mig, de kyssar mig på kinden, de klämmer mig, de gråter, det ränner snör och det är bara helt fantastiskt. Och jag kommer till änden av denna linjen och där är en man som går upp till mig och så håller han runt mig och ger mig den bamseklämmen. För han faller ner på backen och så lyfter han mig upp och börjar bära mig runt. Jag ser för allvar efter en gryta och tänker att nu blir det Nathan con carne till middag här. Och vet inte helt vad som sker egentligen. Och så bara fortsätter jag att gråta. Och jag känner ingenting, så jag ropar på tolken men och säger, kan du vara så snäll och förklara? Och för jag fortäller er vad grejen var så ska ni få lov till att se en video som filmar med en otroligt dålig telefon i Papua Nya Guinea. Men som visar det någon få sekund av den gråten som var i den landsbyen akkurat när vi gick in, hvis vi får fram den videon. Jag ska slippa höra hela grejen för det är ju fantastiskt. Du kan få tinnitus av mindre, men det som skedde i den här landsbyen när de där står och gråter sånt som tolken min har börjat förklara till mig. Det att hela den landsbyen här har i årevis väntat på att någon ska komma. Varje dag, varje kväll har de gått ut och sett på skaparverket och sagt, du som har skapat det här, sänd någon till oss och fortell oss vem du är. Så när vi går in där så böjer hela landsbyen knä och säger, vi vill följa han. För vi har väntat på att höra om vem han är. Och vi har startat menigheter, startat skolor där och de får uppföljning. Och de följer Jesus helhjärta den dag i dag. Du känner att det är hösten, den är stor. Hösten, den är klar. Det är det människor där ute som väntar. Och den helige ånd, han önskar samarbeta med oss för att göra det här. Och den helige ånd är den bästa arbetskollegan du någonsin kommer till att få. Det är helt fantastiskt att jobba samman med han. Och Bibeln säger att vi är den helige ånds tempel. Vi är inte den helige ånds fängsel. Väldigt stor forskel på det. För någon tänker att hvis du blir led av den helige ånd så vill han pröva att styra dig och kontrollera dig. Men det är inte så det fungerar. För Jesus, han kom för att sätta fri. Inte för att sätta i fangenskap. Inte för att binda. Inte för att kontrollera och manipulera. Men för att sätta fri. Och så i frihet kan vi få lov till att tjäna han. I frihet och i glädje och kärlek kan vi få lov till att märka att den helige ånd vill leda oss framöver. Och vad är det som skedde i Bibeln när Jesus kom in i templet? Rövarna kom ut. De måtte ut. När Jesus kom in i vårt tempel och han kom in i vårt liv, den helige ånd tar bo i oss, så är det någonting som vill börja försvinna. Vi vill börja förändra oss. Vi vill börja bli mer och mer lik han. Och i det vi följer han så vill det vara det vi upplever. Och vi vet ju rent logiskt att de människor vi omger oss med, det är de människor vi blir mest lika. Är du runt mig så är det två ting som vill ske. Du vill börja dricka väldigt mycket Pepsi Max. Det är sån, det är helt naturligt. Det är helt sinnsjukt hur mycket Pepsi Max jag dricker. Det borde varit syndigt. Och det andra som sker, det är att du får väldigt törr humor. För att det är sån jag är. P-Max och törr, det kan du skriva under på. Att det, ja, det är sån det är. Enkelt och grejt. Och är du runt Jesus så vill du börja och kanske leva lite mer helig. Du vil kanskje merke at det en større renhet som vil begynne å vokse i ditt hjerte. Kanskje du vil begynne å endre litt måten du snakker på, måten du tenker på, måten du ser på mennesket på, tingene du ser på, musikken du hører på, ditt liv. Det noe som vil begynne å endre seg. Av og til kan vi oppleve stor forandring momentant, av og til vil det være en prosess. For det handler om å bli kjent med han, vandre sammen med han hver eneste dag. Og i Norge og i den vestlige verden så bor vi i et veldig akademisk samfunn. Vi har et veldig fokus på utdanning, på skole, og det bra. Veldig, veldig, veldig bra. Jeg jobber i et område der det mangel på det, og vi ser at det en velsignelse når vi får starte skola og kan gi en bedre fremtid til mennesket. Og kunnskap og visdom, det veldig viktig, og det bibelsk. Så ikke misforstå meg nå, men når det kommer til Guds rike, og til det livet her, når du går gjennom stormer, når ting kommer imot deg, når du kan oppleve ensomhet, og når det kommer til den dagen du skal stå foran Gud, stå foran hans trone, så er det ikke kunnskap som vil redde deg, men det er kjennskap til hvem han er og hva han har gjort. Og det er det som også vil bære deg og vil være din styrke gjennom det livet her. Det er det som bærer meg i junglen når vi der ute, eller når vi går inn i høysikkerhetsfengsel uten vakte, omgitt av 2000 mordere som har lyst til å ta mitt liv, og jeg får beskjed, du kommer sannsynligvis til å dø. Så er det ikke for at jeg tror at jeg kan så mye som bærer meg. Det er for at jeg vet hvem han er. Og jeg kjenner han. Og han har tatt bolig i mitt hjerte. Og da blir det veldig god stemning i livet. Og det er det som bærer meg. At han har grepet tak i meg. At han fant meg. Når jeg var fortapt. At han grep tak i mitt liv. Og Filipperne 3:12 så står det, Paulus skriver, ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det. Eller at jeg allerede har blitt fullkommen. Men jeg jager fremover. Så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Jeg elsker det verset der. Hvis du tror at det Jesus ønsker å gjøre med deg, det å få lov til å gripe tak i deg. Ikke for å kontrollere deg, holde deg fast og være grusom, men for å gripe tak i deg med kjærlighet, med godhet, med hellighet. Hold deg trygg. Og trygg, det betyr ikke alltid fysisk trygghet, for vi vet at livet det kan gå litt opp og ned, og det kan variere. Men han vil gi deg en evig trygghet, der du vet hvem du er, der du vet hvem du tilhører, der du kan hvile i din identitet og vite at du er kalt, du er utvalgt, du er hellig, du er kjøpt med hans dyrebare blod. Og da begynner ting å forandre seg. Og det er det beste fundamentet du kan bygge ditt liv på, det er Jesus. Og det betyr ikke at ting alltid vil være lett, men det betyr at han vil være med. Og jeg kunne stått der til i morgen og fortalt historier om livet stormet, hvordan ting har gått opp og ned, men at jeg fortsatt kan stå her på grunn av Jesus. Uten han så hadde jeg vært dev for lenge siden, for å si det sånn. Og det var en som sa det så fint en gang, så jeg skrev ned som et sitat som jeg bært med meg. Han sa at det er bedre å stå skjelvende på trygg grunn enn trygg på skjelvende grunn. Jeg har opplevd en del jordskjelv og en del tyfoner. Tidligere i året som var nå, så hadde vi et jordskjelv der jeg var på 6,1, og der ristet det ganske heftig. Da spratt det liksom flis opp av gulvet, og døren falt ut av plass, og vinduet ristet noe så helt sinnssykt. Og der kjente vi det ganske godt. Og da ville ikke du stå inn i et betonghus, som du tenker veldig trygt, og skryte av hvor mange muskler du har, eller hvor mye du kan. Da vil du stå på trygg grunn. Da vil du stå en plass der det helt trygt. Din styrke vil ikke redde deg. Din IQ vil ikke redde deg. Det du har bygd rundt deg vil ikke redde deg. Alt som har noe å si deg, hvor er du? Hvor befinner du deg? Når det kommer stormer, når ting begynner å skjelve rundt deg og riste rundt deg, så er det en ting som vil ha noe å si. Det er hva du har bygd ditt fundament på. Hvor står du? Og det er da det gjelder å ha bygd på Jesus og bygd på klippen. Og veldig mye av det er det kommet tilbake til en ting. Er vi villige til å stole på han med våre liv? Er vi virkelig villige til å stole på han med våre liv og si, Jesus, jeg vil stole på deg. At du vet best, at du kan veien, at du vil lede, at du har en bedre fremtid for meg enn hva jeg kunne lage selv. For dine veier kan være litt annerledes enn Guds veier. Dine tanker, dine drømmer, dine ambisjoner kan være litt annerledes enn det Gud har planlagt. Men sett i lys av evigheten vil det alltid, i 10 av 10 tilfeller, være langt bedre enn noe du kunne planlegge selv. Det er en historie jeg har lyst til å dele, som jeg har delt, jeg vet ikke om jeg har delt det på G19 før, men jeg har i hvert fall delt det på G12 før, og på, i Pinsekirken Ungdom, som jeg liker veldig godt, som viser meg litt noe som handler om tillit. Og da må vi reise tilbake til sørstaten i USA for en god stund tilbake siden, før det var TV, før det var radio, før det var media og alt det greiene her. Du kunne finne lokalaviser, og that was it. Og der var en mann som reiste rundt i sørstaten i USA. Og han hadde en del sånne kunster, og liksom under, han var i underholdningsbransjen, kan du si, nesten som en magiker, så gjorde ulike ting og ulike kunster og viste det til folk, og det var det han levde av. Det var det som var jobben hans. Sånne ting du ser på norske talenter og tenker, ja, det var kult. Det var det han gjorde. Og så reiste han rundt, og så kom han til en liten landsby, helt sør i sørstaten i USA. Och så går han runt på kvällstid och annonserar att hela byen går på pubban och på barn och på markedet och säger till folk att imorgon tidigt klockan 9 må dere komma till markedet och stå där. För då ska dere se något häftigt kul som dere aldrig har sett för. Och hela landsbyen tänkte, vem är den här fyren här? Vad är grejen? Vad ska han visa oss? För de var inte vant med besökande eller gäster i det hela tatt. Men nästa morgon så var landsbyen gira på det här. För de lustade på, vad är det nu vi ska se? Så de kommer och de ställer upp klockan 9 om morgonen på markedet. Och så står de där och väntar. Och så hör de någon som ropa från taket på en bygge där. Och så ser de upp och där står man. Och så ropar han ner till det och visar att han har lagt en line från det ena taket till det andra taket. Och de står och ser på och tänker, vad är det den fyren ska göra nu? Så han ropar ner till det och så säger han, vem av dere tror att jag klarar att gå över den linjen här och komma tryggt till andra sidan, till det andra taket? Ingen trodde han kunde klara det. De hade inte sett något sånt för det var nytt för de sånt länge för tv och hela packa. Så de bara såg i backen och tänkte, han där, han är rar, han är sig i sundmöring. Något så galt man. Men så begynner han att gå. Ett steg efter det andra. Och folk håller pusten. Helt när han har kommit på den andra sidan. Och de jublar, de klappar händer. De tänkte, det här det var kult. Så ser han ner den på landsbyen och ropar till dig. Kan av dere tro nå att jag klarar det? Och alla lyfter upp händer och sa, ja, så klart liksom. Nu har vi sett det. Så då ropar han ner och säger, okej, hvis dere tror på det. Kan av dere villig till att klatra upp, sitta på skuldran mina och så går vi över samman. Då blir det lite dårligare stämning där nere. Och då var alla bara stirra ner och sparka liksom i grusen och i steinarna. Tänkte, inte aldrig liksom. Kommer inte till att ske. Men det var en liten gutt som lyfte upp handen och sa han, jag ska göra det. Jag är villig. Så han klättrade upp trappen och gick upp på taket och stilte sig på skuldrarna till denna mannen. Och så höll landsbyen pusten igen. Är det mannen började ta steg över. Ett skritt efter det andra. Helt långt kom på andra sidan tillbaka till det taket han började på. Och hela landsbyen jublade och klappade och mannen och den här gutten klättrar ner på markedet. Och så kommer en journalist bort till den här gutten från en lokal avis. Som var i den landsbyen. Så spør journalisten, du, hva som gjør at du er så modig og så tøff? Hva er greia med det liksom? For ingen andre tørte å gjøre det her. Og gutten ser litt ned og sparker i sanden, og så ser han opp på journalisten og sier, vel, jeg er egentlig ikke så veldig tøff eller så veldig modig eller noe sånt. Men den mannen der, det er pappaen min. Og jeg stoler på han, for han hadde aldri latt meg falle. Du skjønner, når Jesus kaller på deg, og han ber deg om å følge han, så kan det hende verden ser på det og tenker, det der er galskap. Det der kommer ikke til å gå bra. Hvorfor velger du å leve på den måten der? Hvorfor har du de verdiene der? Du kaster bort livet ditt. Hva med evigheten? Hva med alt det her? Er det bare tull? Men så har du skjønt at det er en du kan stole på. Det er en som vet ting du ikke vet, som ser ting du ikke ser, som har en bedre plan for ditt liv. Og for mange kan det være vanskelig å faktisk stole på han. Jeg vet at det er mange som ligger nede, jeg vet at det er veldig mange som sliter psykisk, jeg vet at for mange er det vonde tider, det er ensomme dager, spesielt etter jul, rundt nyttår og sånne dager, så er det folk som har det vanskelig. Folk sliter med sykdom, folk kan bære på gamle sår, ting man har opplevd i barndommen, det kan være mobbing, det kan være familie som har sviktet, det kan være relasjoner som har vært vanskelige, man kan ha kjærlighetssorg, man kan ha opplevd dødsfall, man kan ha opplevd så mye som kan sette en brist i sjelen og som kan gi hjertesorg, eller som kan gi smerte. Och det kan vara väldigt vanskligt, men Jesus, hvis du bygger ditt liv på han och du lar han vara fundamentet och du faktiskt säger, Herre, jag vill stole på dig. Då vill han vara där. Han vill hjälpa dig till att kunna gå ut dit där det är en höst, där det är människor som väntar och kanske det är akkurat din historia som vill vara med på att sätta människor fri. Kanske det är akkurat det du har varit igenom som vill ge någon hopp, som vill ge någon glädje, som vill sätta ett smil på ansiktet på någon igen. I Lukas 22 så säger Jesus till Peter, se, Satan har gjort krav på dig för att han skulle få sikta dig som vet det. Men jag har bett för dig att din tro inte måtte svikta. När du en gång vänder tillbaka, då styrk dina bröder. Rätt efter det här, selv om Jesus har sagt det här, så går Peter ut och han sviktar Jesus. Han förnektar Jesus 3 gånger, men han hållt fast på sin tro. Och troen sviktar inte. För vi vet att bara någon uke senare så ställer Peter sig frimodig fram. Fyllt av den heliga ande. Och bekänner Jesus Kristus offentlig. Selv om det kunde kosta han livet. Ställer han sig fram offentlig. Förkynner Jesus som Herre. Och tusener tar emot och blir frälst och blir lagt i menigheten. Och möter han. Och jag tror att Jesus, vi vet att han går i förbön för oss. Jag tror att av och till så sitter han där och ber för oss. Att vår tro inte ska svikta. För det är det som vill bära oss. Det är sannheten om vem han är som vill sätta oss fri. Och det är det som vill bära oss genom allt det som det livet här vill kasta på oss. Av sykdom, av smärta, av allt det här. Och därför är det så viktigt att vi brukar tid på att söka han. Därför är det så viktigt att du brukar tid på att bli känt med han. Väldigt mycket av det vi brukar vår tid på här på jorden, det vill ha ingen värde i evigheten. Absolut ingen värde. Guds ord vill stå fast. Personerna som sitter runt dig vill också leva evigt. Där har du två ting som vill ha evig värde. Bruk tiden på det som har evig värde. Husk att det här, det är daglig bröd. Det är något du ska få lov att spisa varje nästa dag och leva varje nästa dag. Det är inte en kaka du sätter fram en gång ibland som en speciell anledning. Det är något du spisar av hela tiden, som du tar av hela tiden. Där du ska få lov att bli känt med han. Och så kan du bli rejst upp utav din smärta, utav det du har varit genom, utav askarna. Och samman med Gud få lov att gå ut där och bringa hösten in i en världen som kan virka mörk. Och så går vi inte ut för att diskutera. Vi går inte ut för att skulle förbanna mörker och fortälla dig hur grusomt det är. Men vi går ut för att peka på Jesus och se att det där är hopp. Där är liv i namnet Jesus. Och oavsett vad man har gjort så är det alltid hopp. Där är ingen fortid som är för mörk. Där är ingen synd som är för stor. Där är hopp för alla. När vi går in i fängsel och står för en terrorledare och massmördare och det värsta du kan föreställa dig. Så är det det vi förkynner till dig. Vi säger till dig att ja, du har syndat. Det har jag också. Hade det inte varit för han så hade jag gått rätt för tappt. Jag hade varit färdig. Alla har syndat. Alla har trott fel. Alla har gått på en smäll. Och jag säger till folk att när du läser Guds ord så är det lite som ett spegel. Och Bibeln säger det själv att Guds ord är som ett spegel. Och du kan se väldigt många svagheter och fel du har. Men det är lite som när jag vaknade idag och jag gick in på bad och såg i spegeln. Så såg jag att håret stack lite upp och det ena och det andra. Och allt var inte helt som det skulle. Och onden min luktade och törrfisk och allt var galt. Sant? Men vad är det då jag gör för att fixa det? Tar jag spegel och gnuckar med ansiktet med det? Nej. När jag ser i loven och ser att okej, okay, jag har trott fel någon gång. Jag har tagit fel. Så är det loven jag tar för att fixa det. Det vill inte fungera så väldigt bra. Men jag tar Jesus. Jag tar det fullbrakta verket på Golgata. Det som han gjorde. Det livet han levde. Det livet som han gav. Och den döden som han besejrade när han stod upp igen från det döda. Det är det jag tar och det är det som förändrar mitt liv. Och det är det som vill förändra ditt liv. Kanske vi kan få upp lovsångarna på scenen. För jag har lyst att rätta fokuset mot den ena som kan sitta här ikväll, för jag känner inte alla som sitter här nu. Och det är inte alla av det jag klarar att se en gång. Men Guds hjärta det bankar för var enaste en av dere. Och min största bön, min största längsel när jag står föran människa. Och det jag säger alltid på Filippinerna. När jag står föran de fattigaste och de fattigaste så säger jag till dig. Min största bön för dere är inte att dere ska bli rika. Min största bön för människa är inte att det ska ha ett stort hus, en fin bil, hytte och allt det grejerna där. Jag kunde faktiskt inte brydde mig så väldigt mycket upp i det hela tatt. Min största längsel och min största nöd det är att den dagen jag går in förbi Perleporten, jag går på gatan av guld och får lov att möta Jesus och jag snur mig runt så jag har lust att se att alla där är där. Det är min största längsel. Det är min största nöd. Att de människa jag möter ska få lov till att möta Jesus och bli frälst. Och få lov till att följa han, bli disippelgjort. Och följa han hela sin liv. Och då en dag trå in i evigheten. Och få lov till att vara där evigt samman för att tjäna han. Och uansett vem du är, uansett vad du har gjort, så är det hopp för ditt liv och för din själ. Om du tänker att ingen är glad i dig, att ingen har sett dig hela ditt liv, du har följt dig ensam, alene, förlatt och du har tänkt att du inte är god nog, så ser Jesus på dig ikväll. Han står med öppna armar, han säger där är hopp. Du är älskad, du är värdifull, du har ett kall, det är en mening med ditt liv, han har en plan för ditt liv. Han kan komma med legdom, han kan komma med hopp, han kan komma med lys och med glädje och göra det på 5 sekunder så du inte kunde gjort på 50 år. För att han är Gud och han är Herre. Och jag fick uppleva det i mitt liv. När jag började att tala och ställa mig framför folk så var jag så nervös att jag spydde. Jag hade ingen självtillit i det hela tatt. Nu bara gulpade jag lite och svälgade. Så det kom till sig. Jag var helt ödelagt. Helt ödelagt på alla måter. Men Jesus kom med legedom. Förändrade mitt liv. Satte mig fri. Och totalt förändrade absolut allt och gjorde det nytt. Och det skedde inte sant. Det var en process. Men det kan du också få lov till att uppleva. Att Jesus kan förändra ditt liv. Att han kan frälsa dig.